Ja, men när vi tittar runt om i Sverige vilka platser som har allra högst halter av PFAS just i dricksvattnet, så är det de militära flygplatserna som ligger i närheten, det är de civila flygplatserna, brandövningsplatser helt enkelt, där man har använt skum regelbundet för att öva. Men sen så ser vi också ganska höga halter i samband med vissa avfallsdeponier.
Idag ska vi prata om PFAS. Hur oroliga ska vi egentligen vara?
Den som har svar på det är Mattias Öberg, toxikolog på Karolinska Institutet. Och vi smålyftsrådarna för detta är jag, Palle Liljebäck.
Och Sara Folker.
PFAS, det verkar ju finnas överallt i vår miljö, till och med i stekpannor och i våra kläder. Hur oroliga ska vi vara?
Alltså PFAS är ju ett samlingsnamn för tusentals olika ämnen som har massa olika användningsområden. Och det som vi tänker på är ju de här konsumentprodukterna, typ nonstick, beläggningar, funktionskläder. Men någonting som har diskuterats väldigt mycket i Sverige är ju användningen i brandskum, för de här ämnena bildar ganska lätt skum. Men de finns på många fler områden. En stor del av det som vi kallar för liksom den gröna omställningen bygger på att vi får in liksom batterier på många fler ställen, ny typ av utrustning. Och ganska mycket av det här innehåller också PFAS. Så det används, vi är mycket mer PFAS-beroende än vad vi kanske tror. Och vi har börjat komma bort ifrån en del av de saker som till exempel tidigare var ju väldigt vanligt i stekpannor. De har ju börjat fasas ut och så kommer det nya material som inte innehåller PFAS.
Jaha, så där behöver man inte vara så orolig längre.
Ja, men i takt med att vi har lärt oss mer om PFAS och farorna, så har ju också producenterna av konsumentprodukter börjat ställa om. För det är ju den sektorn som är snabbast. Så fort människor blir medvetna och börjar liksom ställa krav, ja, men då vill man ju ha säkra produkter och kunna ha en bra kommunikation med konsumenterna. Det är betydligt svårare när det gäller annan typ av industri som kanske är lite mer dolt för vanliga människor.
Men gäller samma sak i funktionskläder?
Ja, men där har det ju också kommit nya typer av impregneringsmedel. Det är inte så många längre kanske som sprayar kläderna med PFAS som vi gjorde under kanske 80-talet. Och på samma sak så är det ju på skidorna. Skidvalla har ju diskuterats mycket, inte minst så här i samband med Vasaloppet. Ska det vara tillåtet med fluorvalla eller inte? Och det är ju också PFAS som man använder, för att det är väldigt fina ytegenskaper.
Ja, så det är liksom inte bara fluoret där, utan det är en blandning av fluor och PFAS.
Nej, men det är PFAS som är fluoret. Så fluoret sitter bundet i de organiska molekylerna, i de här vaxerna. Mm. Och sen så säljs det som fluorvalla, men det är ju inte liksom fluorid, utan det är PFAS.
Aha, okay.
Men är det många som tänker på det och vet om det? För jag tror aldrig jag har tänkt på det med valla, alltså vallaskidorna till exempel.
Nej, men tills för bara några år sedan så var det ju inte alls det. Då var det ju det här sån valla man ville ha. Och sen började det uppmärksammas att det blev problem för de som stod i vallabodarna. Att de plötsligt hade ganska höga halter av PFAS i blodet. Och så började man diskutera hur sunt det är egentligen att förorena ett helt skidspår. För det här lossnar ju längs vägen såklart.
Hamnar ut i miljön förstås.
Och så hamnar det i miljön och så hamnar det i vårt dricksvatten och i våra livsmedel. Och det är ju så vi får i oss den största mängden. Det är ju inte via kläderna in genom huden, utan det är att det kommer ut i miljön och förorenar våra livsmedel.
Men vad kan man som privatperson, alltså på vilket sätt kan man skydda sig genom att undvika dessa ämnen?
Alltså det är ju svårt, vi måste ju äta och dricka. Men det vi har gjort till exempel nu är ju att vi har infört mycket mer rening av dricksvattnet. Så att nu jobbar ju kommunerna för fullt för att komma under det gränsvärde för PFAS som kommer att börja gälla 2026. Och det gör ju att halterna successivt i dricksvattnet successivt sjunker. Vi har ju blivit mycket bättre också på att kontrollera vad de här klassiska PFAS-ämnena som blev kända för allmänheten kring millennieskiftet, de har ju fasats ut. De finns fortfarande kvar och vi måste ha koll på dem. Men det vi diskuterar väldigt mycket nu, det är ju de här nya. Hur mycket behöver vi veta om dem? Kan de också ha effekter som vi inte ännu känner till och så?
Hur ofta liksom mäter man vatten och kollar så att det inte är för mycket PFAS eller inte?
Ja, men de stora vattenbolagen, så att säga, de som tillverkar dricksvattnet och pumpar ut i våra ledningar, de mäter regelbundet. Däremot har du en liten vattentäkt, kanske en privat källa, men då kanske du aldrig har mätt PFAS, för det kostar några tusen lappar för varje gång du ska liksom mäta. Men de stora, de har liksom prenumerationer på PFAS-analysen nu. Det innebär ju inte att de mäter alla PFAS-sorter, utan det man har sagt är ju att man åtminstone ska mäta, nu har vi, mäter man ofta kanske 4 stycken olika. Det här nya gränsvärdet gäller en grupp av 20, men det finns ju tusentals olika varianter.
Och de här, jag tänkte vara inne på den gränsvärdena, de har skärpts ganska rejält här. Det var väl en ordentlig sänkning?
Ja, men det måste man verkligen säga. Det gick ju från att länge ha varit 90 nanogram per liter, som är den enhet man använder, till 4. Så det måste man ändå säga, det är en rejäl sänkning. Och det beror ju på att vi har fått ny forskning som visar att de här ämnena påverkar människors hälsa vid lägre koncentrationer än vad man tidigare kände till.
Nanogram för lite, är det samma nivå ute i Europa som i Sverige som man är så här, vi måste ner till de här nivåerna?
Nej, det här är ett EU-direktiv och det innebär att alla länder ska liksom, de får inte vara slappare än det här direktivet, men de kan vara skarpare. Så att Sverige har landat på 4, Danmark landade på 2. Jag skulle tro att en del länder kanske nöjer sig med den allra slappaste varianten, och då är det ju ungefär på den nivå som vi hade tidigare i Sverige på 100 nanogram per liter. Över det, då är det förbjudet att liksom leverera ut dricksvattnet.
Så det finns ju ändå EU-direktiv då, så att, som du sa.
Men, ja, så det är ett EU-direktiv som sen har implementerats av Livsmedelsverket.
Och kommer reningsverken, kommer de att klara de här gränsvärdena? Eller,
ja, det tror
eller kan
jag.
Man räkna med att vattnet blir dyrare?
Alltså, ja, på båda dem skulle jag säga. För det är ganska särskilt om du har förorenat dricksvatten. Alltså att du har ett område som har lite för höga halter. Uppsala är ett sånt område. För där har det kommit ut PFAS i dricksvattnet. Och nu strider man ju i så att säga, miljödomstolen mot Försvarsmakten. Vem ska betala för den här reningen? Är det vattenkonsumenterna i Uppsala? Eller är det Försvarsmakten? Och där vet vi inte ännu. Det har ju kommit upp till Miljööverdomstolen. Och när vi spelar in det här nu så har utslaget ännu inte kommit. Utan det kommer nu under våren.
Det som var i Kallingen, där var det ett, en dom där det kommunala bolaget vart ju skyldig att på något sätt ersätta de drabbade.
Ja, det är ju som en lång kedja det här. Längst ner så har vi då de som dricker dricksvattnet och som säger, får bära konsekvenserna i form av sämre hälsa. Sen har vi då dricksvattenproducenten i Ronneby Miljöteknik där nere, med Uppsala vatten i Uppsala och Stockholm vatten i Stockholm och sådär. Ja, men det är liksom nästa nivå. Sen är det ju de då som har förorenat dricksvattnet, och på vissa platser i Sverige så är det då Försvarsmakten, och de står ju i sin tur under liksom regeringens kontroll. Och sen kan man ju fundera på, vad visste de om? Borde de ha varit mer försiktiga? Eller är det så att den tillverkande industrin, den som har så att säga, tillverkat brandskummet, har de något ansvar i det här? Har de så att säga sålt en dålig produkt? Alltså det är en lång, lång, lång kedja. Och det enda som de här invånarna i Kallinge kunde göra var ju att, så att säga, kräva ansvar av den länken i kedjan som är närmast dem, det vill säga vattenbolaget. Och sen så hoppas man väl då att vattenbolaget i sin tur kan föra det här kravet vidare.
En fråga där bara, jag tänker vi nämnde eller pratade om Försvarsmakten både Uppsala och Kallinge. På vilket sätt är de Försvarsmakten boven i dramat liksom?
Ja, men när vi tittar runt om i Sverige vilka platser som har allra högst halter av PFAS just i dricksvattnet, så är det de militära flygplatserna som ligger i närheten, det är de civila flygplatserna, brandövningsplatser helt enkelt, där man har använt skum regelbundet för att öva. Men sen så ser vi också ganska höga halter i samband med vissa avfallsdeponier, för att det här är ju ämnen som har använts på massa olika ställen, och så slänger man det på en skräphög någonstans och så läcker det ut. Så det är ju där vi ser de riktiga hotspots i Sverige. Vi har ju inte haft så mycket tillverkande industri. I andra länder, till exempel USA och neråt kontinenten, så har man ju väldigt höga halter in till den kemiska industrin som har så här, skapat PFAS-ämnen, kanske byggt teflonstekpannor eller något sånt.
Men och apropå stekpannor, du pratar ju om att nu så har man ju ändrat om då, att det kanske är att man har gjort om liksom hur man producerar stekpannor. Men är det någonting man ska tänka på om man ska köpa en stekpanna, att man ska fråga om någonting specifikt så man vet att det är en säker stekpanna man köper?
Alltså som konsument är det ju alltid bra tycker jag att fråga, särskilt om det är ämnen som de här som dessutom är liksom listade som miljö- och hälsofarliga. Då har man ju rätt att få den informationen. Och tittar man numera på liksom stekpanneförsäljarnas hyllor så står det ofta så här PFAS-fritt och sådär. För att de har förstått att det är ett försäljningsargument.
Så man behöver alltså inte välja gjutjärn som har ju andra fördelar i för sig. Till och med en järnkälla brukar man säga. Men apropå Kallinge och Uppsala, ansvarsfrågan är alltså inte helt tydlig där. Vad tror du kommer att hända framöver?
I Kallingefallet så var det så att de vann i tingsrätten, förlorade i hovrätten, men sen så vann de i högsta domstolen. Så det blev ju en...
Konsumenterna, ja.
Konsumenterna, vattenkonsumenterna vann i högsta domstolen. Mm. Och det gör ju att vi har fått ett nytt läge i den svenska, så att säga, i svensk juridik, kan man säga, rättsprinciperna kring personskada har förskjutits lite grann. Och det gör att de har rätt att få skadestånd. Diskussionen som pågår precis just nu är ju, hur kommer man överens om en rimlig ersättning för den här skadan, att ha så här höga halter i kroppen. Och där finns det ju jättemånga nästan filosofiska frågor. Hur ska man ge barnen mer för att de har en längre framtid? Eller ska man ge de äldre som kanske redan har blivit sjuka mer? Å andra sidan är det svårt på individnivå att bevisa att just min cancer orsakades av PFAS. Så det där är ju en fråga som man stöter och blöter precis just nu.
Så du menar att alla invånare där skulle kunna få en ersättning? Även de som inte har drabbats? Det kan ju komma långt senare i livet.
Precis, och det, en del av de här, det var ju ungefär drygt 150 personer som vann i högsta domstolen. Så att alla de har ju fått rätt till skadestånd. Men alla de har ju inte blivit sjuka. Okay. Och det öppnade ju en möjlighet för att alla som har haft så här höga halter skulle då kunna ha rätt till skadestånd från sitt vattenbolag.
Det kan bli en dyr affär då för
vattenbolaget.
Det kan
bli mycket, mycket dyrt. Problemet, eller det som gjorde att den här kostnaden men ändå begränsades i Kallinge, det var att det finns en preskriptionstid också att förhålla sig till. Du har bara 10 år på dig från att du får reda på att vattnet är defekt till att du får lämna in din stämningsansökan. Och det tog 10 år för det svenska rättssystemet att komma fram till att du hade rätt till skadestånd. Vilket gjorde att det var bara en dryg vecka för de här drabbade som inte redan var med i rättsprocessen. Det är, vi pratar ju åtminstone 5000 personer som har rätt till skadestånd, eller hade rätt till skadestånd. Men då var kravet att de skulle lämna in en stämningsansökan inom 10 år. Och det var bara en vecka att bestämma sig. Så att nu är det ungefär 150 personer till som har ansökt och kräver skadestånd. Så totalt är det med lite drygt 300 personer av de här 5000. Så på så sätt kom ju kommunen undan ganska billigt och kunde ju liksom använda tiden lite grann som ett vapen tyvärr.
Visste de om i 10 års tid att de hade höga halter av PFAS, men man gjorde ingenting åt det? Och sen så kunde man göra en stämning 9 år och 50 veckor senare.
Ja, nej men man upptäckte det här, jag tror presskonferensen var den 16 december 2013. Och då blev det liksom officiellt att oj, vi har jättehöga halter. Och det kommunen och vattenbolaget gjorde direkt då var att stänga av det här vattenverket. Så man tog istället vatten från andra källor som var rena. Och sen har man successivt då liksom skaffat nya vattenkällor. Så att vattnet idag i Kallinge är jätterent.
Vet man hur länge det har varit så? Jag tänker om det har gått nu då 10 år sedan. Och så är det vissa som har höga halter i blodet eller kroppen jämfört med någon som kanske bara var 2 år när det hände. Kan man se då att ja, men den här personen blev inte drabbad för den var bara, har bara levt i 2 år i det här medan andra kanske längre?
Det finns ju flera delar i det där. En sak är ju det att när du är 2 år så kommer huvuddelen av din exponering via din mamma. Så det beror ju lite grann på hur länge hon har varit exponerad. När barnet föds så har den ju samma koncentration i sin lilla kropp som mamman har i sin stora. Mm. För att den är liksom en del av den miljön. Så det är en sak. Men det är klart att successivt så sjunker ju halterna. Det är inte så att de bryts ner, men de kommer ut den naturliga, de sipprar ut den naturliga vägen kan man väl säga. Så att halterna idag är ju lägre än vad de var då. Då var de ju hundratals gånger högre än normalt. Och nu så har de ju då under 10 år kanske genomsnitt, så skulle jag tro att de har ungefär 25-30% av halterna kvar av det de hade då för 10 år sedan.
Men kan det bli så pass bra rent vatten att det går att använda som dricksvatten igen?
Jag var där och mätte lite grann vad som kommer ut i bäcken som rinner från flygplatsen för ett år sedan. Och det är fortfarande skyhöga halter som rinner ut i miljön. Däremot så är ju dricksvattnet, för det tas ju från, man har dragit ett jättelångt rör helt enkelt till en ren vattenkälla. Så dricksvattnet idag är ju, skulle jag säga, rent. Det är till och med renare från PFAS än vad vi har i Stockholm. Jag var tvungen att jämföra lite med hur det såg ut hemma såklart.
Med vattenorganismerna då, som ja, i de här vattendragen påverkas helt enkelt med höga halter av PFAS. Hur påverkas de?
Alltså jag är ju inte någon expert på naturmiljön och så, men man har gjort en del undersökningar på fiskar i en liten sjö som ligger i närheten. Och där ser man att det verkar finnas liksom en påverkan på de här fiskarnas hormonsystem. Men det är ju ganska svår forskning att göra, för det finns inga tydliga kontroll. Det finns liksom inte två sjöar bredvid varandra där den ena är exponerad och den andra oexponerad. Men det var ju tydligt när jag tittade själv att det som strömmar ut i miljön är väldigt höga halter. Och det är klart att kan det påverka människor, så kan det ju påverka djuren som lever där. Och dessutom så bidrar ju det här. Det fortsätter ju att bidra till att halterna i miljön hålls på en alldeles för hög nivå.
Plus att det ansamlas i närkedjan, precis på samma sätt som DDT, bly en gång i tiden.
Ja, de har ju samma egenskap det här, att de är väldigt, väldigt långlivade. Ja. En sak som skiljer om man jämför med DDT är ju att den bioackumuleras och fastnar gärna i liksom fettvävnad. Feta fiskar i Östersjön är ju en typisk sån källa. Det här är ju ämnen som också, de är persistenta, men, eller långlivade, men de är mer vattenlösliga. Så de följer med andra flöden i naturen. Det gör de ju också mer tillgängliga. Om vi tittar i människokroppen så hittar vi högre halter i blodet än i fettet. Å andra sidan är ju blodet också en mycket mer aktiv, viktig del än våran fettvävnad.
Tiden börjar rinna ut här. Det känns lite som att det här är ett sånt ämne man skulle kunna prata om hur länge som helst.
Okay. Ja, det är en evighetskemikalier.
Ja, precis. Det försvinner aldrig. Kanske som en sista fråga. Du var inne lite grann på att det kommer ut nya PFAS-ämnen hela tiden, produceras, som ska godkännas också då förstås utav Kemikalieinspektionen. Är den kontrollen tillräcklig?
Nej, skulle jag säga. Vi har ju fått bort en handfull väldigt, liksom de allra värsta klassiska ämnena, de som upptäcktes i naturen för 20 år sedan. De är utfasade men finns fortfarande kvar i miljön. Sen kommer liksom första generationens ersättare som fortfarande används en del, och nu är vi kanske inne på andra generationens ersättare, och där är ju underlaget mycket, mycket sämre. Vi vet väldigt lite om riskerna. Vi vet att de inte är riktigt lika farliga som de här klassiska ämnena. Problemet är att de också är väldigt långlivade. Så nu finns ett förslag från Sverige och fyra andra länder om att förbjuda hela PFAS-gruppen och istället bara godkänna det liksom för specifika nödvändiga ändamål. Men det här beslutet ligger nu på liksom EU-kommissionen, och det har kommit in mycket synpunkter. Jag tror det var mer än 5000 kommentarer på förslaget. Industrin, framförallt i Tyskland, har varit rasande och säger att vi får stänga ner hela vår verkstadsindustri om det här går igenom. Så att sista ordet är nog inte sagt ännu.
Så det är ett kontroversiellt ämne, hör man ju här, och nyttan är ju jättestor förstås med de här PFAS-ämnena.
Alltså de har ju otroliga tekniska egenskaper, ja. Utan det är den här, vad ska man säga då, nackdelen att de inte bryts ner och att de lagras i miljön.
Och är det cancer framförallt det handlar om, eller finns det andra sjukdomar också?
Finns cancerframkallande varianter av de här. Jag skulle säga att de effekter som mest har diskuterats är ju deras förmåga att störa hormonsystemen och reproduktionen snarare än cancer. Det är svagt cancerframkallande, men ganska tydligt hormonstörande. Det kan också påverka immunsystemet.
Så de som är sjuka ofta borde kolla sitt vatten?
Ja, men lite sådär faktiskt. Det finns studier som från Ronneby där man såg att det var lite fler än förväntat som drabbades av svår covid. Det finns studier från andra delar av världen där man har sett att barn som vaccineras får ett sämre immunsvar, så att deras immunsystem är inte riktigt lika på tårna. Så det ligger lite i det faktiskt.
Mattias Öberg, vi får tacka dig så jättemycket för att du kom till Naturvetarpodden och berättade om det här spännande ämnet. Och en fortsättning följer, både juridiskt och även kemiskt, vad som kommer att hända i framtiden.
Tack så mycket.
Tack.